Vi får finna oss i att synd är kommen till jorden, men vi vill inte ha i fargar.
Velkommen til den 33. episoden av Einar Førdes Fargefjernsyn. Vi et politisk og populært kulturelt skravlekollektiv for folk trygt plassert på venstresiden. Jeg heter Stein Ove Lien, og jeg sitter her i kveld sammen med Tøger Fimrette. Det betyr at vi ikke har Pål Hafstad-Thorsen eller Kari Bananini med oss denne gangen, men de kommer tilbake snart, det lover vi. Og jeg for så vidt først og fremst fornøyd med at jeg har Tøger Fimrette her, hva jeg sier. Det ene at Tøger det ene umistelige leddet i podcasten vår, fordi det han som produserer den. Uten ham så blir det ikke noen podcast. Men det andre også at Tøger Fimrette i sin sivile jobb, som om dette var en jobb, vi får selvfølgelig ikke betalt for dette, at Tøger i sin sivile jobb lærer. Og det har vært litt blest rundt lærerne det siste, for torsdag den 27. mai ble etter hvert tusenvis av lærere i den norske skolen tatt ut i streik. Men fredag i denne uka, vi spiller inn dette den 6. juni, så ble stoppet regjeringen streiken blant lærere og sykepleiere med tvungen lønnsnemnd. Og det vi skal snakke om denne gangen, litt om hvordan stemningen blant lærere da, i landet nå, og litt om bakgrunnen for selve streiken, og jeg tenkte vi kunne begynne der. For helt kort så dette altså et mellomoppgjør, som det heter, i kommunal sektor, hvor det til slutt ble klart at både LO kommune, YS og akademikerne, de andre forhandlingspartene blant fagforeningene, i lokalet, gikk med på en ramme for lønnsveksten på 2,82%. Det gir et positivt resultat, sier de, fordi lønnsveksten for neste år sagt til 2,8%. Så det ikke mye det forhandlet om, men det var nok til at disse partene gikk god for avtalen i siste øyeblikk, mens Unio og et annet forbund valgte å stå utenfor. Streikeviljen har synlig vært stor, også på bakgrunn av det som skjedde i fjor, som vi kan snakke om etterpå, men Tøger, hva bakgrunnen for at streikeviljen har vært så stor blant lærerne akkurat i år?
Ja, den har jo vært kjempestor. Den har jo nesten vært enorm, vil jeg påstå. Og det flere grunner til det. Vi kan jo dele det inn i to da, hovedargument. Et sånn overordnet argument, og så har vi et mer sånn, ja, mer allmenngyldig argument. Ok, det første er jo det at vi mangler lærere. Vi har rekrutteringsproblem, så har han jo prøvd med litt så forskjellig til. En prøver alle andre tiltak å rekruttere lærere til læreryrket enn lønn. Altså, en har jo hatt en real lønnsnedgang de siste 5 årene, med unntak av kanskje 1 eller 2 år. Så har han hatt en faktisk nedgang i lønnen. Altså, du har fått en lønnsoppgang, men du har fått den prisveksten er høyere enn lønnsvekst. Så da havner han på minus. Så går jeg rundt og lurer på hvorfor vi ikke folk jobber som lærere. Jo, nei, for dette, det er noen, i forhold til lengde utdanning, så er det begynner vi å sakke akterut. Så det er jo det ene, så rekruttering, altså det er for mange ufaglærte lærere. Nå er ikke det et problem i byene, for eksempel, men det er et stort problem dess lenger ut fra byene, ut fra utdanningsstedene vi kommer. For eksempel Oslo og Bergen, der har en veldig godt bemannet med lærere. Men så med en gang du kommer litt utenfor Oslo, så plutselig så er det folk som ikke kan være lærere. Så det tar jo 5 år å bli lærer, ferdig utdannet lærer. Det er en lang utdanning. Och så ska en utan något, nästan utan någon slags faglig kompetens, utan kunskap om pedagogik, utan kunskap om pedagogik ska sätta sig in och göra samma jobben. Så det är liksom, du sätter liksom inte en kanske helst till att bygga i bro för exempel. Alltså det är något som, det är så, det är också det vi strejkar för, det är att det är så lite respekt för den fagjobben vi faktiskt gör och hur viktig den är, den liksom nedjustera den och så. Och en av de, och där är vi liksom inne på och det med lön. Och det är mer sån mikronivå. Det är att vi har gått ned i lön, alltså det, när vi sitter och har en upplevelse att vi inte blir värdsatt, så är ju den, alltså arbetsgivaren betalar oss, det är den arbetsgivaren betalar oss, det betyder hur mycket vi är värdsatt. När vår arbetsgivare KS inte önskar att betala oss så att vi får en reell lönsuppgång, så fortäller de oss att vi egentligen inte värdsätter oss. Så det är ju liksom den upplevelsen som ligger i strejkeviljan. Vi har blivit förbannade. Mm. Så är lärare generellt väldigt tålmodiga och lojala. Men så upp till ett visst punkt där, såklart. Så, men då, och det är väl det att vi har blivit hunsa med så länge och godtat det så länge, att det har inte helt gått upp för exempel KS att nå egentligen begrefullt. Nå har det gått för långt. Nå må det börja bla upp. Nå må det börja. Nå är inte det länge nog med att ge oss applaus. Nå bör det följa nog med.
Mm.
Så det är liksom där, det är där vi är. Ja.
Mm. Och det hänger också samman med resultatet från i fjol. Och här må du hjälpa mig lite grann. För i uppgörelsen för fjolåret så var det en ganska våldsam diskrepans mellan lønnsveksten er det det er snakk om i offentlig og privat sektor, hvor golvet som ble lagt var på 1,7%, hvis jeg ikke tar feil, mens det i veldig mange sektorer langt overgikk det, og det som lærerne har sagt, også opp mot forhandlingene i år, dreier seg om at de føler at de har blitt litt oversett fordi denne gruppa faktisk holdt seg til det loftet man sa i fjor, mens det har blitt en mye større økning i andre sektorer. Som du hører, så er jeg ikke helt 100% sikker på hva jeg snakker om nå, men jeg forstår at det også er en ting som har bidratt til at streikeviljen har vært såpass enorm, som du sier, i år.
Helt riktig. Ganske precis forklart, men ja, altså, en fikk frontfaga som är det så konkurrensutsatt, så jobbar i konkurrensutsatt näring, de fick där en lönsuppgång på 2,4 mens vi fick 1,7. Frontfagsmodellen går ju ut på att det lönna i de konkurrensutsatta näringarna blir satt först och så ska vi andra få bli liksom, det är liksom benchmarken och så ska vi andra tillpassa oss den. Men det som har skett, och det var ju bara i fjol, men i fjol var det en så pass stor variation är i framför, alltså det som har skett är att en har haft mycket högre lönsväxt i frontfaget än i det offentliga, så han på något sätt brukt frontfaget som en slags undskyldning för att ge oss ända lägre lön, eller det var för det som är upplevelsen. Och det är ju, och där är vi lite inne på sån LO, så de som var organiserat i LO, de tog sig ju ja till årets tillbud på 2,8. Och så som du var inne på, att det är ju isolerat sett så är det ett liten lönsväxt, knappt nog. Men ser vi det upp mot den lönsnedgången vi hade i fjol, så är det, går vi i minus, helt klart. Så alltså, och det är ju liksom, det är ju kravet till Union var att vi skulle ha en reell lönsuppgång både för i år och i fjol. Att vi ska ta igen det tappade för i fjol och ha en reell lönsuppgång i år. Och det syns ju, varför i mina öra så klingar det helt naturligt. Och där är det extra bittert att LO-förbundet har sagt ja till ett tillbud som låg på bordet. För det undergraver också den lönskampen som vi håller på med. Men och är på sikt med på att undergrava, det är min mening då, och frontfagsmodellen. För visst är det så att vi ska vara lojala i förhåll till frontfagsmodellen och att vi år efter år vill bli lönstapare på grund av det, så är det ju inte, har inte vi någon grund till att följa den när det är det som där vi går. Så det är ju, och det frontfolksmodellen är ju känd, det är ju formaliserat, sant? Det är ju en, det är bara någon har blivit enig om att göra det, som jag har förstått det. Det är inte någon, det är inte någon papper som alla vi har skrivit under på, det är en förpliktelse sånt sätt. Det är mer en sån kutymer att den, vi gör det för att vi ser att det är smart. Det är den tradition som ligger där. Och då tänker jag att LO har ett säreget ansvar för att upprätthålla den ordningen. Och när det inte klarar av, när vi som där är organiserat i bland annat Unio, som ja, vi, alltså, ja, vi ser att det här inte fungerar till, i vår favör, så ja. Jag är säker att för att se hur länge vi är med på den balsen, sant?
Så vill jag för exempel flera i LO-familjen säga att de hejer på den kampen som Unio har tagit. Det är det flera som har sagt genom dessa dagarna, för det är ett rättfärdigt spørsmål om lön för en grupp som har hamnat bak på över längre tid. Problemet i denna situationen självklart är ju att där som Unio skulle fått genomslag för sitt krav, så ville det för alla praktiska formål öppnat förhandlingarna också för alla de andra på nytt igen, som ville göra det våldsamt vanskligt. Det är liksom bara en konstatering, inte en värdedom över vad som är rätt eller galt i den sammanhangen. Men vad tror du vill göra för samarbetsklima och för liksom motivationen till lärarna, att man har blivit när man alltså gick ut i strejk, blev tvungen ut i tvungen lönsnämnd efter så kort tid? För vi måste snacka lite om för vi gick på här om de argumenten som regeringen har brukt när de har gått till tvungen lønnsnemnd etter så kort tid, og du var ikke så veldig begeistret for dem, og man skal heller ikke lese mange avisartikler eller være på sosiale medier lenge for å se at mange er svært lite imponert over argumentene til regjeringen. Kan du kort forklare hva regjeringen har sagt, og hvorfor du mener de ikke hadde mål i det hele tatt?
Yes. Så grunnen til å gå i tvungen lønnsnemnd, da må det være type far for liv og helse, eventuelt store verdier, det tror jeg også er en formulering. Altså det skal ganske tungt veiende grunner til for å avslutte en streik, altså at regjeringen skal gripe inn. Og da må jeg ha et argument, og argumentet nå det var at det var en brandfare i et søppelforbrenningsanlegg i Fredrikstad. For her hadde det blitt varslet at de skulle ta ut noen i streik, og dette mente kommunen, som da er at her var det en reell fare for brann, og dermed så valgte Torbjørn Isaksen å gå inn, kalle inn partene på teppet, og da blir det tvungen lønnsnevn. Ja, så kan vi jo også nevne at ved tvungen lønnsnevn, så er det at da er det nesten alltid tilbudet som kommer fra arbeidsgiversiden som blir gjeldende. Altså det er sjelden at det blir... Jeg har i hvert fall aldri hørt om, nå har jeg ikke gått gjennom historien, at det er på en måte de som streiker som får medhold. Da er det nesten alltid arbeidsgiversiden som får medholdet. Så det er jo derfor vi er så forbannet også, at det er jo egentlig et punktum for lønnskampen vår. Men ja, det her forbrenningsanlegget i Fredrikstad, det har jo vist seg her at, altså det finnes jo faktisk litt flere versjoner av hva som har skjedd. Men i hvert fall han som var leder der, som også er Unio-medlem, han har gått ut i media og sagt at det her har vært direkte uforståelig. De hadde søkt inspirasjon for å ha nok folk på jobb. Jeg hadde da fått nei fra kommunen. Og så mente også at det var ikke noe mer brannfare nå enn for eksempel hvis de hadde rutinemessig vedlikehold av det her anlegget. At da også ville det samle seg opp søppel, og da ville det komme mer. Det kunne være nede i uker uten at det var en større brannrisiko enn nå. At det var vanlig. Så han hadde, hvis du går på nettet, sånn som du sier, så finner du jo masse artikler om det, der de forklarer det ganske enkelt, at det her var ingen reell fare for noen ting som helst. Alt var under kontroll, og her var altså, og Unio og de som skulle ut i streik, altså de var også i dialog. Så dette her hadde fikset seg det med litt dialog og litt smidighet. Og da er vi jo inne på litt spekulasjoner om hva er de egentlige motivene som ligger bak her. Når det er så, i hvert fall i etterpåklokskapens navn, og det ble så kommunisert så tydelig fra de som driver det anlegget, at her var det ingen fare, hvorfor valgte de da likevel å gå til tvungen lønnsnevnd? Og da tror jeg vi skal rett og slett se litt grann tilbake til 1980-tallet, Margaret Thatcher og fagforeningsknusing. Altså det er jo, og det er slekt, slektskapet de har til Høyre som et konservativt parti. Så jeg, nå er jeg sikkert jeg veldig konspiratorisk, men jeg er ikke den eneste som tenker sånn. Og det her er en følelse som veldig mange, hvis du er og leser forum og lærerne sine mening og vår opplevelse, så er det, føler vi og har opplevd at dette her er fagforeningsknusing, det er en unødvendig avslutning av en lovlig konflikt til lov å streike i Norge. Det er en av de få maktmidler vi har som arbeidstaker i forhold til vår arbeidsgiver. Og når vi da blir fratatt det på grunn av en rett ut sagt ekstremt dårlig unnskyldning, så tenker vi jo vårt. Så Margaret Thatcher holder sin evige hånd og ånd over regjeringen, det er jeg helt sikker på.
Det er jo sånn sett litt sånn befriende at regjeringen viser et samme ansikt så tett på et valg, kan man si. Men omvendt kan man jo også si at det er mulig å forklare dette også med at det snart er valg. Det er aldri lurt å legge seg ut med store arbeidstakergrupper, så som lærere, spesielt for et parti som Venstre, som jo historisk har vært et lærerparti. Men samtidig er det også kanskje noe som frister med å få denne saken ut av verden, om du vil, på den samme dagen som de også får gjennom det siste reviderte nasjonalbudsjettet sitt, slik at regjeringen har ryddet de største problemområdene av veien kort tid før et valg, og sommeren før de stiller til gjenvalg, med små sjanser for å få det, må vi selvfølgelig understreke her i podcasten. Vi kan gå videre etter hvert, men vi må snakke litt om streik som våpen, som du nevner, for det er alltid en medielogikken tilsier jo alltid at streiken har tapere, og det er skoleelever, foreldre, det som ellers er, i en streik situasjon, og streik har et dårlig rykte på seg i mainstream-mediene. Og dette er ikke noe du kan løse over bordet, Tøger, jeg beklager det, men hva tror du er grunnen til at det aldri snakkes om de positive, sånn grunnleggende sidene ved streik, altså arbeidernes rett til å stå opp for rettigheter, og i dette tilfellet lønn, at det blir fullstendig skjøvet i bakgrunnen med fokus på såkalte offre blant brukerne av de tjenestene som lærerne tilbyr?
Klikk. Enkelt og greit, sant? Hvorfor kommer VG dette betyr de nye avgiftsreglene for deg ut oppskrivet. Altså det går jo på egoismen, ja, sant? At en ser kanskje ikke at en bryr ikke seg så veldig mye om en rettferdig kamp hvis du føler at du går ut av deg selv. Og da liksom treffer det en sånn resonans inni vedkommende hvis du har unger på, i barnehagen, og du tenkte, shit, hvordan skal jeg løse dette her? Eller hvis jeg har elever i skolen, så, hvordan skal jeg løse dette her? Jeg må jo komme på jobb, hvor skal ungerne være? Sånn. Så det er jo på en måte en rett og slett en emosjonell hijacking. Og det er ikke bare innenfor streik, det er jo veldig mye. Medier holder jo på med det akkurat dette her. Det får oss til å føle noe veldig sterkt og emosjonelt, og det er det som selger. Og dette her har vel blitt enda verre de siste årene med type nettjournalistikk og sånn. så kallade klickagn. Jag var lik försatt ett värre ord. Ja. Så kallade klickagn. Så det är väl huvudteorien. Så det, den ska liksom finna den infallsvinkeln och köra den för att beställa.
Så det var väl undersöka att på trots av att dessa vanliga mediemekanismerna som fokuserar på problemen för inte för dem som är i strejk eller vad de kämpar för, men för dem som blir så kallade rammet av den, så hade ju strejken stor uppslutning bland folk. Unios egna eller de undersökelserna, vi kan inte säga Unios egna undersökelser, det är oprofessionellt ut. De undersökelserna som Unio har betalt för att få utfört visade att 74% tror jag, hvis man lägger samman de positiva kategorierna, stöttade strejken, som är ett väldigt högt tal, som skulle tillse att det hade varit mycket att vinna på och behandla lärarnas krav bättre än man gjorde, men så långt kom man inte. Tror du det vill ha en inverkning på valget vi står överför till hösten, tror jag?
När det gäller lärare, ja, helt klart. Jag tror väl att de som har sniffat nu, är inte så många lärare som egentligen stämmer, varken högre eller vänster eller någon av regeringspartierna. Men de få som stämmer där, de tror de nog vill tänka sig gå med ett par gånger för det kid och kasta veckan stämma dit hen. Men om det har så stor, alltså egentligen så är det ju skrevet väldigt lite om detta här i media, sant? Det är väl upplevelse att det skrev lite om strejken generellt egentligen. Utan jag har inte tält igen sånt. Det är väl det, jag husker inte vad det heter, det som firma som driver på Tella, det här är det
pointen. Retriever,
ja. Så jag har inte abonnemang där, så jag vet det rättsligt inte, men det hade ju varit intressant att finna ut. Men det har inte men det kan, hvis vi är flinka nå, hvis Unio är flink nå och klara att få fram den historien med detta här förbränningsanlägget i Fredrikstad och hur latterligt det är. Men det är också lite rart, för att detta här, det är nästan inte nämnt i media. Det är bara, det är så vitt nämnt i någon media. I Dagens Näringsliv för exempel, så har de bara valt att utlata det helt totalt. Det var liksom, jag hade ju förväntat att de skulle vinkla saker, men att de rätt slett utelade viktig information som på måttet kan, det var lite överraskande. Så när Dagens Näringsliv plejer nog ha god journalistik som jag upplever det, men denna gången här hade jag rätt slett att de ideologiska grundtankarna avköra det journalistiska skönet, i min mening. Så det är ju, visst vi klarar att få fram något där. Och så då tänker jag också, visst för exempel mitt eget Arbeiderpartiet går in och ställer kritiska spörsmål till regeringen för vad som egentligen skedde det här. Var inte du klar över, Torbjørn Røe Isaksen, att det var faktiskt att det inte var reell fara för liv och hälsa, och att du skulle egentligen veta det? Så jag har ju ett hopp om att det ska bli en liten uppvask i efterkant av detta här. Men den igen, jag är ju också realist, så jag vet ju att det är inte nödvändigtvis som världen fungerar.
Det är så långt uppsummert både av situationen och dig själv, jag syns vi har haft en fin och upplysande snack om ett lite bedrövligt tema här, men som sagt, det är valg i september, möjligheten för att reagera hvis man menar att detta inte är bra nog, att eventuellt är det som tipper över från blå till röd sida, så ska du vara välkommen. Det är valg i september. Vi kan gå till anbefalingen vår utöver, detta blir lite tjappare än vanligt, för det är bara oss två, men det gör också att du att press ökar på dig, och det är du som är först ute denna gången. Så vilken anbefaling har du till mig och lite av våra denna gången?
Nej, jag vet inte, denna gången jag har väl faktiskt inte förberett mig gott nog, må jag inrömma. Jag är så upptatt av, jag har kavat mig så jäkla över den strejken att det har gått i bakhuvudet. Men alltså, jag kan ju alltid gå och det är ju alltid massa goda serier på Netflix. Och
Nå sitter du tøger og skraller gjennom Netflix.
Nei, men altså, jeg må jo bare finne ut hva den heter. For det er en antologi. Altså, og den er litt så, den er litt så jeg har litt så blandet i forhold til den da. Det du finner på Netflix, den heter Love, Death, Robots. Det er en animasjonsantologi. Og det betyr jo at det er mange forskjellige filmskapere som har laget hver sin animerte kortfilm. Og temaet skal være, det skal være Love, Death and Robots. Det er de tre elementene som skal være med i hver eneste film. Og det er det eneste retningslinja de filmskaperne har fått. Det er to sesonger av Love, Death, Robots. Så jeg vil jo si at det er litt ujevn kvalitet på de her forskjellige filmerne som er å forvente, egentlig. Men det er veldig mange gode kreative ideer. Mange av dem går over på i både en episoden kan ta opp filosofiske eksistensielle problemer, mens du går over til mer banale humor animasjoner etter hvert. Og du har liksom bredden fra det sånn seriøse til det useriøse. Så det er hvis du ikke har noe, hvis du liker å bli overrasket, hvis du ikke har veldig store krav til at ting er konsistent, så er Love, Death, Robots virkelig noe du kan bli overrasket av, både positivt og negativt. Så Love, Death, Robots på Netflix.
En klassisk positiv og negativ anbefaling fra Tøger Filmrettet. Takk skal du ha. Du reddet deg fint inn etter å ha paddet rundt desperat en god stund for å forsøke å finne frem til hva det skulle være det var. Men takk skal du ha. Jeg skal gjøre det ganske kjapt denne gangen. Jeg har tenkt jeg skulle finne noe som sier noe om lærere, da, siden det er det vi har snakket om denne gangen. Og på HBO Nordic så ligger Gullpalmevinneren fra 2008, som er franske Laurent Cantés Entre les murs, som heter Klassen, når den kom på kino i Norge i 2009. Du får unnskylde mitt ungdomsskolefransk der et sekund. Det er en flott og perspektivrik sosialrealistisk film om et skoleår i en offentlig fransk ungdomsskole, som er veldig bra, og som finnes på HBO Nordic. Jeg sendte noen tekstmeldinger til min bror for å få noen andre tips til andre lærerfilmer, sånn umiddelbart. Han kom opp med Renaissance Man, som ligger på Disney Plus, som kom ut på hjemmevideo i Norge i 1995 med titelen Bill Rago, som har Danny DeVito i hovedrollen, og en helt, helt ung Mark Wahlberg. Den gangen han fortsatt var kjent som Marky Mark, og forsøkte å bli en verdensledende rapper og undertøysmodell i en av de større rollene. Jeg kan ikke anbefale Renaissance Man, skråstrek Bill Rago, men for meg har den stor nostalgisk verdi. Det er en film om en advokat, tror jeg, som blir tvunget til å jobbe som lærer på en militærskole i et år, og de resiterer omtrent hele Hamlet i løpet av spilletiden. Jeg er ikke særlig god, men den har stor nostalgisk verdi for folk på min alder. Så jeg kan ikke anbefale Renaissance Man på Disney+. Derimot kan jeg anbefale Entre les murs, Klassen av Laurent Canté på HBO Nordic. Ok, Tøger, vi har klart å komme igjennom det bare vi to denne gangen. Vi håper å ha Kari og Paul med igjen neste gang. Du har hørt på Einar Førdes fargefjernsyn med Tøger Filmreite og meg, Stein Ove Lien. Vi høres snart.